is to be a president who seeks not to divide, but unify.
We did it. We did it, Joe.
The Electoral College has spoken.
We will not let them silence your voices.
Now is when the real work begins.
Hej och varmt välkomna ska ni vara allihop till USA-podden avsnitt 407. Det är onsdag den 14 december och klockan är 14.02. Hej Gina.
Hej Sara, vad många 14 det var.
Ja, jag vet. Hur är läget?
Det är bra. Det är lite hetsigt. Det är lite mycket.
Tycker du?
Ja, så här års är det lite mycket.
Okej. Okay. Hej Kajsa Boglind.
Hallå Sara.
Du ser väldigt lugn ut.
Ja, men det är bara på ytan. Jag håller med Gina. Det är stressigt så här
det
års.
Det stormar inuti dig.
Det stormar inuti.
Okej. Okay. Ja, ni verkar så stressade så vi river av den här podden. Vi ska börja med mångmiljardären och Tesla-grundaren och numera den oerhört frekventa twittraren Elon Musk. Han driver ingen egen politisk kampanj vad jag vet och han tillhör inte heller något av partierna. Men Gina, visst kan man väl säga att Elon Musk den senaste tiden har blivit något av en ganska tung politisk spelare i USA?
Ja, allt mer politisk spelare och allt längre åt höger, eller åtminstone allt mer mot demokraterna om man tittar på hans uttalanden och det han twittrar om. Han är ju lite motsägelsefull politiskt, svår att stoppa in i något partipolitiskt fack. Han säger att han tidigare har röstat på demokraterna, nu uppmanar han folk att rösta på republikanerna, men inte helt utmejslad partipolitiskt.
Mm. Elon Musk, för de som inte är bekant med hans namn, hans stora bidrag till världen får ändå sägas, hittills i alla fall, vara den första stort genomslagna elbilen. Men den senaste tiden har han då som sagt valt att fokusera allt mer på sitt nyförvärv. Han köpte ju Twitter. Kajsa, kan inte du ge oss några exempel på vad han har twittrat?
Ja, men några kontroversiella tweets som, eller ett exempel som kom bara häromdagen var ju när han lite kryptiskt twittrade att hans könstillhörighet från och med nu är åtala Fauci.
Ja, det är en udda könstillhörighet.
Den är jätteliten tror jag.
Ja.
Men det var så där ett exempel på hur man kan både försöka provocera hbtq-personer och få in ett skott på den amerikanska coronapolitiken. Dr. Fauci var ju den som ledde den under pandemins när den här är som värst och det här är någonting som Musk har twittrat om och uttalat sig om gång på gång. Han är väldigt emot de restriktioner som infördes då. Men han har en lång rad kontroversiella tweets bakom sig och ett annat exempel var när han för inte så länge sedan gav sig in i yttrandefrihetsdebatten genom att kommentera hur Twitter hade hanterat material från Hunter Bidens dator. Det ska bland annat ha handlat om dick pics som personer nära Biden bad Twitter att inte publicera. Och i samband med att det här uppmärksammades nyligen så twittrade han, och jag citerar här, om detta inte är ett brott mot First Amendment, alltså yttrandefriheten, så vet jag inte vad som skulle vara det. Och där är det många som har reagerat på och ifrågasatt huruvida stulna nakenbilder verkligen är en yttrandefrihetsfråga.
Mm. Så han verkar alltså ganska sugen på det här kulturkriget som pågår i USA. Och han verkar ju också vara en person som i och med det väcker ganska delade känslor bland befolkningen. I helgen så var han med i en show. Vi ska höra hur det lät när han klev upp på scenen tillsammans med komikern Dave Chappelle i San Francisco.
Make some noise for the richest man in the world.
Ja, Gina. Det är inte ett unisont jubel här. Det är ganska mycket buande.
Verkligen. Make some noise, sa David Chappelle. Och det här var vad han möttes av. Det här buandet pågick ju i 10 minuter ungefär. Så det här gick väl inte riktigt som de hade tänkt sig. Det här var i San Francisco där det ju är väldigt många anställda som har fått sparken efter att Elon Musk tog över Twitter. Och Dave Chappelle pratade om det här. Det låter som att vissa av er i publiken har fått sparken, sa han, och då buades det ännu mer. Så att det här var väl en inte riktigt det mottagande som Elon Musk hade hoppats på.
Mm. Kajsa, det är ju en intressant politisk resa han har gjort de senaste åren. Kan inte du berätta om den?
Ja, men den har varit lång och vindlande. Gina tangerade ju det lite grann här. Han har absolut varit demokrat. Han har själv sagt att det är demokraterna han har röstat på i alla val fram till mellanårsvalet. Han har gett pengar till både republikanska och demokratiska senatorer. Men man kan väl säga att han allt mer har närmat sig republikanerna just i de här kulturkrigsfrågorna. Till exempel då när han har attackerat coronapolitiken, masktvånget och nedstängningen har han varit väldigt upprörd över. Och i samband med mellanårsvalet så uppmanade han sina följare att rösta republikanskt. Men då motiverade han det med att det är bra för demokratin med maktdelning. Alltså att eftersom man har en demokratisk president så skulle det vara bra då med en republikansk kongress. Så att han är liksom, ja, som Gina sa, det är lite svårt att ringa in honom. Han har välkomnat tillbaka Trump till Twitter, men han har också sagt att det är dags för Trump att lämna politiken. Han har sagt att han skulle rösta på Ron DeSantis som presidentkandidat. Han har kallat honom för en rimlig mittenpolitiker. Det kanske inte alla skulle hålla med om. DeSantis är ju väldigt konservativ i många frågor. Men, nej, men han är lite all over the place. Det är svårt att sätta någon riktigt säker etikett på honom.
Mm. Du Gina, om man nu är en sån här mäktig man, han är hela tiden uppe i toppen av världens rikaste människor.
Mm.
Och när man uttrycker då politiska åsikter, vad får det för politiska konsekvenser i USA?
Ja, det blir ju väldigt mycket fokus på allt han säger och allt han twittrar. Och det har att göra med hans inflytande kulturellt och politiskt, men det har ju också att göra med hans inflytande ekonomiskt förstås. Att man kan ju se hur aktiekurser rör sig beroende på vad han säger. Men det man kan se tydligt är det här att kritiken mot demokraterna från hans sida har ökat. Och Washington Post gjorde en intressant kartläggning. De tittade på hur följarströmmarna har sett ut när det gäller republikanska respektive demokratiska topppolitiker efter att Elon Musk tog över Twitter. Och då har de kunnat visa att republikanska kongressledamöter har fått betydligt fler följare sedan Elon Musk tog över. Och demokratiska topppolitiker har fått färre. Sen är det svårt att dra slutsatser exakt vad det där beror på, men mönstret är tydligt och tydligt på att det är någon sorts liksom rörelse inom Twitter eller Twitterföljare sen Elon Musk tog över.
Och spelar det någon roll då? Alltså ibland så hör man ju så här, ja men Twitter det är ju bara en sån här liten del och det är bara en sån här liksom begränsad del av befolkningen som överhuvudtaget vet vad Twitter är och som är på Twitter. Spelar det någon roll?
Och så där är det ju, att det är en begränsad del och det är svårt att mäta vad Twitter har för påverkan. Men inom Twitterbubblan så är det klart att det blir väldigt uppmärksammat vad han säger, och det sprider sig också till traditionella medier och på andra sätt får effekter när Elon Musk uttalar sig.
Mm. Ni vet Rupert Murdoch, alltså mannen som grundade Fox. Alltså ibland känns det som att Elon Musk skulle kunna vara en person i hans galleri. Att Elon Musk 2022 är liksom Roger Ailes, alltså han som grundade Fox News. Är det en...
Ja, men jag tycker man kan dra paralleller i alla fall, för att där Roger Ailes och Rupert Murdoch var ju, när de startade Fox News, då pratade de ju mycket om att det här ska vara en motvikt till de andra etablerade medierna som de såg som vänsterinriktade, liberala. Och i Fox News skulle då, det skulle bli en plattform för konservativa röster, det skulle vara fler perspektiv än i de andra medierna. Och där finns det ju paralleller till hur Elon Musk pratar om Twitter. Han pratar ju mycket om det som att det är viktigt att värna yttrandefriheten, och han har en vision om att det här ska vara en plattform som är helt fri från begränsningar och man ska kunna säga vad man vill och sådär. Sen har det ju visat sig i i konflikt med verkligheten, att det där är ju, får ibland rätt svåra konsekvenser. Och till exempel när det gäller Kanye West och hans antisemitiska uttalanden, så har han ju kastat ut från Twitter igen.
Mm. Man ska få säga vad man vill, sa du nu. Men alltså, jag kan tycka personligen att ditt Elon Musk är bättre att säga än mitt Elon Musk. Så jag övergår nu till att säga Elon Musk. Kajsa, vad har Elon Musk för politiska ambitioner? Har han några?
Ja, men jag tror säkert att det hade passat hans personlighet väldigt bra att sjösätta en presidentkampanj till exempel. Men det går ju inte eftersom han är född i Sydafrika. Då kan man inte bli president. Och jag undrar om han verkligen skulle sikta på någonting lägre än det. Man kan ju till exempel bli guvernör. Det har vi sett andra, som till exempel Arnold Schwarzenegger, bli. Men jag har inte sett några tecken på att Musk har några sådana ambitioner.
Vad tror du, Gina? Alltså, har man varit världens rikaste människa, kanske man inte nöjer sig med mindre än presidentposten?
Nej, kanske inte. Nej, jag har jättesvårt att veta vad han har för framtidsplaner överhuvudtaget faktiskt.
Ja, men då tänker jag att vi ska prata om något som närmast för tankarna till kalla kriget. Fångutväxlingen mellan USA och Ryssland. Där man i torsdags bytte basketstjärnan Brittney Griner mot vapenhandlaren Viktor Bout. Som alltså sålt vapen till Al-Qaida och till talibanerna bland annat. Brittney Griner åkte fast med cannabisolja i väskan och dömdes till 9 års fängelse i rysk straffkoloni. Gina, hur stort är det här för USA att få hem Griner?
Stor lättnad i USA förstås. Och det här fallet har ju fått inte bara uppmärksamhet i USA utan över hela världen. Och hon har suttit fängslad i nästan 10 månader. Det var ju spektakulärt med de här bilderna som släpptes på själva fångutväxlingen med dödens köpman Viktor Bout, när de bytte plats på flygplatsen i Abu Dhabi. Och Brittney Griner kommer ut tillsammans med 3 kostymklädda män från ett flygplan. Hon har en röd jacka på sig. Och från andra sidan kommer Viktor Bout med sin pikétröja, solglasögon som hänger i kraglinningen och någon sorts dokumentmapp i handen. Och så byter de flygplan och byter plats. De där bilderna har ju släppts av ryska statsmedier.
Mm. Vi kan väl lyssna på Brittney Griners fru Cheryl som häromdagen höll en pressträff i Vita huset. För jag ska säga att själva Brittney Griner har inte talat med media än. Men hennes syster då var i Vita huset och tackade Joe Biden.
So over the last 9 months you all have been so privy to one of the darkest moments of my life. And so today I'm just standing here overwhelmed with emotions, but the most important emotion that I have right now is just sincere gratitude for President Biden and his entire administration.
Mm, Kajsa, det där måste ju vara mumma att höra för president Biden. Alltså att hon är tacksam mot president Biden och his entire administration.
Verkligen. Jag tror absolut att de där bilderna på Joe Biden och Brittney Griners fru, när de satt, hon grep liksom hans hand och höll den på de här bilderna i Vita huset när de meddelade eller uttalade sig om att Griner skulle släppas fri. Det är väl precis sånt som man som president vill bli ihågkommen för. Det är ju något så genuint positivt när en medborgare, när man har fått loss en medborgare från ett ryskt fångläger. Men samtidigt så har både Bidens partivänner och motståndare grimaserat en hel del över den här utväxlingen, därför att Viktor Bout är ju en, ja, men som Gina sa, ökänd vapenhandlare. Han har varit på most wanted-listorna innan han greps och fängslades i USA. Och att man byter honom mot en basketspelare som har åkt dit för marijuana-innehav, det är liksom en sån lättviktare i de här sammanhangen. Och att man inte lyckades få in den här tidigare marinsoldaten Paul Whelan i paketet. Whelan är ju en amerikan som sitter fängslad i Ryssland också, och som många hade hoppats på att man skulle kunna baka ihop på något sätt. Så både och för Biden, skulle jag säga.
Mm. Här i studion så har vi också Björn Ottosson som är senioranalytiker och USA-expert på Totalförsvarets forskningsinstitut. Välkommen.
Tack så mycket.
Du Björn, jag inledde med att säga att det här känns som kalla kriget. Ligger det något i det?
Ja, det gör det ju. Både ja och nej skulle jag säga. Att jag är alltid lite försiktig med att använda såna här historiska analogier, för man kan lätt hamna fel då. Men det är klart, spänningsläget var helt annorlunda under det kalla kriget. Och det var en annan massmedial kontext och mer hemlighetsmakeri. Men just nu är ju spänningarna höga, och det är en sån här traditionell fångutväxling liksom, där man byter personer och sådär. Så tankarna går ju direkt dit ändå då. Men man ska vara lite försiktig med det, tycker jag.
Mm. Alltså, var det här en bra deal för USA? Alltså den här vapenhandlaren som alltså har försett Al-Qaida med vapen bland annat mot en basketspelare?
Ja, det där beror ju på väldigt mycket vem man frågar då. Det är en lättnad för vissa, och andra tar sig för pannan här helt enkelt då. Så att, man ska kanske inte prata om USA som helhet här, utan för Biden-administrationen då var det ett visst tryck på honom från medborgarrättsrörelser och hbtq-rörelser och såna här saker att göra någonting här. Och kvinnorättsorganisationer pekade ju på att om det hade varit en manlig NBA-stjärna, den sporten är ju mycket större då än den kvinnliga basketen, då hade de gjort mer och sådär. Så det blev väldigt politiserat på det sättet, och ha det här hängande över sig vill man nog inte ha, va? Speciellt inte när man går mot valtider då, och det kom bilder på hur Brittany Griner hade det i det här ryska fängelset och sådär, och det hade varit ganska jobbigt. Så att det här blir en seger för administrationen, just att man appellerar till de här väljargrupperna som kanske man behöver sen så småningom då, va? Och för dem är det ju en stor seger, va? Men republikaner och andra, de är ju mindre nöjda här då med vilka signaler det här kan skicka till omvärlden då. Så att det är nog så man kanske ska se det.
Gina, jag såg bland annat att John Bolton, som vi pratade lite grann om i förra avsnittet, eftersom han har sagt att han kan tänka sig att ställa upp för republikanerna om, liksom, som motkandidat mot Trump. John Bolton var bland annat mycket kritisk mot den här fångutväxlingen, och det som Björn är inne på, republikanerna har varit det.
Ja, de har varit det, samtidigt som det är en balansgång, för att de är ju lättade förstås över att hon har kommit hem, och man firar det som en seger, och det är en jättelättnad. Och samtidigt finns det ju kritik mot balansen i det här. Men det blir också en diskussion, dels en kritik mot att Victor Booth släpptes, men också en diskussion om att det faktiskt finns fler. Det finns ju andra amerikanska idrottsmän och kvinnor som har åkt över till Ryssland för att spela hockey eller spela i basketligan efter den fullskaliga invasionen. State Department avråder ju, de uppmanar ju alla amerikaner att ta sig ut från Ryssland. Och så har man då ytterligare idrottsmän och kvinnor som reser dit, och det här kan ju liksom, det kan ju bli fler fall i värsta fall. Så att det här, det blir en diskussion på flera områden.
Mm. Du Björn, en del republikaner som jag hörde diskutera här under helgen lyfte oron att nu kanske ryssarna tar fler amerikaner till fånga, just för att om man kan få ut så här högprofilerade fångar som Victor Booth, då är det här en ganska bra grej.
Absolut, att det kanske inte bara gäller Ryssland här, utan att det här skickar en signal att USA är villiga att betala ett väldigt högt pris för att få ut amerikanska medborgare då. Och det kan ju fungera som ett incitament för andra aktörer att tänka sig att kanske ta amerikaner då.
Så det är Men är det så det går till i världspolitiken?
Ja, definitivt. Sen ska man ju, för att lägga till här vad som sades tidigare också, så har ju det här blir ju en del av det här kulturkriget. För det var faktiskt så att Biden-administrationen växlade ut en före detta marinkårssoldat i april, som heter Trevor Reed, mot en rysk narkotikasmugglande pilot, va? Som inte heller var likvärdigt då, för den här amerikanerna dog dit för ett fyllebråk, och den här ryska piloten hade försökt smuggla in narkotika värt $100 miljoner då in i landet och sådär. Men den utväxlingen fick inte alls samma uppmärksamhet som den här, för att det här rörde då Brittany Griner, som också är en profilerad vänsteraktivist, och det var ju väldigt mycket konservativa som gjorde det här till en väldigt stor fråga, för att Brittany Griner hade arbetat för att man inte skulle spela amerikanska nationalsången på sportevenemang och såna här saker. Hon gick ner på knä för flaggan och såna här saker. Så att det var ju väldigt mycket konservativa som lyfte fram det här, var nästan skadeglada då åt att hon hade blivit gripen här, för att hon är så opatriotisk och nu ska hon förtjäna på hur det är i ett annat land och sådär. Så det här blev väldigt infekterat och fick väldigt mycket uppmärksamhet. Så att den här politiska dynamiken, inrikespolitiska dynamiken, genomsyrar det här fallet på ett sätt som det här andra fallet inte gjorde då.
Men kan det vara så att, nu hade ryssarna en soldat som var fast för fyllebråk, en amerikan att utväxla, och ett basketproffs. Men kan det vara så att USA har liksom inga sådana lättviktare som de har tagit från Ryssland. Att det är därför de får kasta in de här liksom riktiga spionerna och vapenhandlarna.
Ja, de har nog det med, men okay. Ryssland kanske inte alls är så intresserade av att få ut dem på samma sätt. Och det är vanligt historiskt att USA betalar höga pris för det här. Går vi tillbaka till 2014 till exempel så utväxlades ju en amerikansk desertör mot 5 talibaner som satt på Guantanamo då, väldigt hög profil fångar då. Och flyttar man sig tillbaka ännu längre i tiden när vi pratar fångutväxlingar mellan, under Koreakriget och Vietnamkriget och sådär, så var det väldigt vanligt att under Korea kanske man bytte en amerikansk soldat mot 20 nordkoreanska då, och under Vietnam kunde det vara en amerikansk soldat mot 40 och sådär, så vad man är villig att betala här, det här ligger liksom kanske lite i linje med USA har betett sig tidigare, så man betalar mycket för att få hem sina egna. Mm. Och vi som sitter utifrån, vi fasas ju över de här byterna, men är man en amerikansk medborgare då kanske man är ganska nöjd med att se att USA arbetar hårt för att få hem medborgarna, att staten jobbar för folket och sådär, så det, man värderar nog det här lite annorlunda i USA än utifrån. Det bör man också ha med sig då.
En annan amerikansk fånge som Kajsa nämnde då, som får mycket uppmärksamhet just nu, är den förre marinkårssoldaten Paul Whelan. Han dömdes 2018 till 16 års fängelse för spioneri i Ryssland. Och så här lät det när han pratade med CNN från sitt ryska fängelse häromdagen.
Greatly disappointed that more has not been done to secure my release. I'm happy that Brittany is going home today and that Trevor went home when he did. But I don't understand why I'm still sitting here.
Han är besviken och han förstår inte varför han fortfarande sitter i ryskt fängelse. Björn Ottosson från FOI, när kommer Paul Whelan komma hem då?
Ja, det är mer oklart. Man ska ha klart för sig här också att Griner greps med mindre än 1 gram liksom cannabisolja och dömdes då. Medan Whelan, han är ju anklagad för spioneri. Va? Så det är en helt annan typ av fråga då. Och sen, visst, förhandlingsmässigt så kanske USA skulle pushat på hårdare. Det är väldigt svårt att veta exakt hur de här förhandlingarna går till. Men många pratar ju om varför fick man inte till en twofer då, en two for one, och att man fick både Griner och Whelan mot Buta. Men de menar att man inte lyckades med det, och där får man nog lita på dem faktiskt, för de sköter de där förhandlingarna väldigt seriöst. Då.
Här i Sverige så talar man ju så ofta i när de här frågorna kommer upp om den tysta diplomatin. Hur går det till när USA då lyckas få hem fångar? Du sa att man inte riktigt vet, men någonting vet man.
Ja, visst. Alltså, efter att James Foley, som var journalist, som blev halshuggen av IS-soldater då, eller IS-krigare, så växte den här frågan i dignitet. Man var tvungen att liksom ta med ett samlat grepp kring den, och då bildades ju någonting som kallas för Special Envoy for Hostage Affairs då, som blir det speciella sändebudet för gisslansituationer, och det finns under amerikanska UD då, och det är en chef då med en enhet kan man säga då, som består av jurister och före detta poliser, och man arbetar även med näringslivet och såna här saker då. De arbetar väldigt aktivt för att dels lösa gisslansituationer, men också för att få hem amerikaner som är fängslade på felaktiga och orättfärdiga grunder då. Och de jobbar väldigt liksom effektivt. Och det kom bara för ett par månader sedan en ny sån här executive order då, att man ska ta de här frågorna på ännu större allvar. Så att de här processerna att få hem amerikaner, den pågår konstant liksom bortom vad presidenten tänker och tycker. Sen kanske de presenterar att när man har nått framgångar i olika förhandlingar på att få hem amerikaner. Så går det till då. Mm. Men sen får man ju också tänka på att det är skillnad här när USA gör det här mot förhandlar med andra stater gentemot man förhandlar med kriminella organisationer eller terroristorganisationer. Då fungerar det lite olika här beroende på vilka signaler man vill skicka och sådär, och hur det ska gå till med betalningar och sådana här saker.
Mm. Hörrni, det kanske mest kända fångutbytet, förutom då Jinnan, när Carrie Mathison byttes hem från just ett ryskt fängelse i en just av säsongerna det. I Homeland. Mm. Det andra mest kända då är kanske Gary Powers från 60-talet.
Om mindre än en timme ska planet med Powers ombord landa vid Andrews flygflottilj just utanför Washington. Presidentens pressekreterare Pierre Salinger började strax efter klockan 18 en presskonferens som ännu pågår. Det sades tidigare i Washington att Powers kanske skulle slippa de sedvanliga förhör som alla hemvändande fångar utsätts för, så att han skulle få tillfälle att vila upp sig tillsammans med familjen.
Ja, så där lät det när Björn Alander rapporterade från USA för Ekot den 10 februari 1962. Powers och en amerikansk student byttes mot en sovjetisk spion, och Powers hade ju blivit världskändis när hans U-2-plan sköts ner över Sovjetunionen 1960. Ingen av oss var född då, men det här var ju uppenbarligen en jättegrej.
Det var en jättegrej, och det här var på den tiden när Washington-korrarna rapporterade på skrapig telefon. Och Francis Gary Powers hade då gripits. Hans plan sköts ner över Sovjet. Det var 1960, och han räddade sig genom att hoppa ut i fallskärm. Kom ner på sovjetisk mark, greps med en gång och dömdes för spioneri till 10 års fängelse. Och det här blev ju ett internationellt världskänt fall, därför att Nikita Khrushchev, den sovjetiske ledaren, framhöll det här i den antiamerikanska propagandan. Det här var en stor seger för Sovjetunionen att visa att de hade gripit den här amerikanen. Och han växlade sen februari 62 mot en livstidsdömd KGB-spion som hade suttit fängslad i USA. Och den här fångutväxlingen gick till så att man möttes på bron mellan Potsdam och Berlin, alltså mellan Östtyskland och Berlin, en tidig morgon i februari. Och det lär ha varit dimma på bron, och den här fångutväxlingen ägde rum. Det blev ju film sen också, så att den där finns att se i Steven Spielbergs tolkning.
Spionernas bro.
Bridge of Spies, med Tom Hanks.
Mm. Du Björn, vi som svenskar, vi är ju ganska ovana vid den här fångutväxlingsgrejen. Alltså, vilken betydelse har de här fångutväxlingarna i amerikansk utrikespolitik?
Ja, alltså det här beror ju på lite grann vad man menar med fångutväxlingar. Menar man krigsfångar? Va? USA är ju ofta i krig, och då har man många fångar. Ännu mer fångar förr i tiden, färre nu. Va? Men det är en sak. Sen finns det ju de här enskilda utbytena med människor. Det är någonting annat, och sen har man liksom gisslan, dramer av olika slag då och sådär. Så att man måste kanske hålla isär de där sakerna någorlunda då. För krigsfångar och sånt där, de vill man ju alltid ha ut, och de växlar man ju, och där är ju ofta skalan betydligt större då. Men när det kommer till såna just specifika utväxlingar, det är svårt kanske att säga att det är viktigt för USA att signalera att man vill ha hem sina medborgare till den egna befolkningen, vill man ju skicka den signalen. Samtidigt är ju det en farlig signal att skicka till omvärlden då, att man är villig att betala ett högt pris då. Men sen ska man också, om man slår ihop på de här sakerna då också, så är det också, alltså, när amerikaner grips i andra länder, så har det här ofta en inrikespolitisk påverkan också. Så att om vi struntar i då att vilken påverkan det har på utrikespolitiken, så inrikespolitiskt spelar det här roll. Särskilt då att den här gisslandramat efter revolutionen i Iran då, liksom som skakade Carters presidentskap, det lever liksom kvar i systemet, att det här kan påverka presidenter. Och,
det är liksom en förnedring.
Ja, lite så. Va? Mm. Och sen har man ju ett helt annat massmedialt klimat där, och då kanaler kan visa bild eller prata och räkna ner dagar, hur länge människor har varit hållna och såna här saker då, som kan skapa väldigt mycket oro då. Så att det finns en sån dynamik här då att beakta.
Du Björn, David Isak, alltså svensken, den svenska journalisten, han har ju suttit i ett eritreanskt fängelse i 21 år. Alltså, finns det en större press på amerikanska politiker att få hem fångar?
Ja, det är svårt att säga, men pressen är i vissa fall, det beror på lite grann vem det är som är fången, och om den personen har något nätverk där det kan finnas intresseorganisationer som gör det här till sitt fall så att säga, och sätter press. Och sen andra människor som inte har de här nätverken eller bara är dömda för brott, som faktiskt är skyldiga, va? Då är det en annan sak. Va? Men man får ju tänka här att det amerikanska valsystemet är ju lite annorlunda, att man har liksom en persons valkretsar, och ibland kan ju enskilda då politiker göra såna här saker till sitt case, va, och använda det på olika sätt, va, eller att personerna som är gripna tillhör ens valkrets, och så lyfter man fram det här på ett annat sätt, och så funkar inte riktigt svensk politik då. Och sen har vi ett annat massmedialt klimat, och det är alltså till exempel i det här fallet med Brittany Griner, då är det ju upprop, men även då MSNBC då, som lutar vänster då, va, att Joy Reid och Tina Cross, framträdande svarta liksom kvinnor som har prominenta liksom timeslots på de kanalerna, de har skrivit på de här listorna och sånt, och den typen av personer vill man ha med sig i val, va. Mm. Och också att intresseorganisationer då, va, det har ju varit både civilrättsorganisationer men även LBTQ-organisationer och sådär, organisationer spelar också en större roll i mobiliseringen av väljare, och de vill man liksom ha med sig när det är dags att gå till val. Och så att valsystemet gör också att politiker har lite andra incitament att ta tag i de här frågorna då, men säger så.
Kajsa, alltså, tror du att det här är mest positivt att Biden fick hem Griner, eller mest negativt att han så att säga bara fick hem henne? Vad tror du att det blir i slutändan?
Alltså jag tycker det är jättesvårt att säga, därför att det är klart att det här stärker Bidens aktier i en grupp som har satt press på honom, som har tyckt att han kanske kunde ha gjort mer, alltså vänsterdemokrater. Hon är en representant för just den delen av partiet som kanske inte alltid tycker att de har haft Bidens öra. Samtidigt så har det ju här blivit en del av ett kulturkrig som är väldigt svårt att veta om Biden tjänar på eller förlorar på. Så lite både och, skulle jag säga.
Jag tror ändå att det är övervägande positivt, därför att det är en sorts amerikansk framgångssaga som slutar lyckligt. En katastrof där hon säkert kommer framträda sen. Hon kommer säkert hålla en presskonferens och berätta om hur det har varit och suttit fängslad nästan 10 månader i Ryssland. Och att hon ändå kommer hem till sin fru, till sin familj, och att den här historien fick ett lyckligt slut ur hennes perspektiv.
Kommer det här också bli film?
Ja, det kommer bli en bok i alla fall. Det kan vi räkna med. Mm. Det är väldigt svårt att säga om det här är netto positivt eller negativt. Det är ju givet nu att nu ska ju amerikanska kvinnobasket satsa ännu mer på att vara ännu mer politiska nu och driva frågor. Det här kommer nog spä på det här kulturkriget ännu mer. Så frågan är vilken grupp som mobiliseras mest av det här. Men man får ju också tänka här att vad gör Viktor Bout, va? Alltså, om han då dyker upp i något sammanhang som är negativt här om några månader eller något år, va? Så historien är inte över än riktigt, va? Mm. Försvinner han, ja, då kanske det är mer gynnsamt för demokraterna då, men händer någonting.
Det pratas ju om eventuell politisk karriär för Viktor Bout, så att det här kan bli en,
okay,
en bok med flera,
Ryssland.
Mm. En bok med flera kapitel.
Okay. Tack Björn Ottosson ifrån FOI för att du kom hit.
Tack.
Hörrni, knappt hade ju demokraterna vunnit senatsvalet i Georgia och därmed utökat sin majoritet i senaten innan de blev av med en av sina senatorer. Kyrsten Sinema ifrån Arizona hoppade nämligen av från partiet.
I've registered as an Arizona independent. I know some people might be a little bit surprised by this, but actually I think it makes a lot of sense, you know, a growing number of Arizonans and people like me just don't feel like we fit neatly into one party's box or the other.
Jag är nu oberoende. Många kanske blir förvånade, men jag känner att jag inte passar in i tvåpartisystemet. Ungefär så sa Kyrsten Sinema till CNN. Kajsa, varför gör hon så här?
Ja, men det kan nog ligga någonting i det hon säger här, att hon känner att hon inte riktigt passar in i partisystemet. Hon har ju gång på gång gått emot demokraterna i senaten tillsammans med West Virginia-senatorn Joe Manchin. Hon har dragit på sig väldigt mycket irritation från partiet för det här, så till den grad att hennes partivänner i Arizona gav henne en reprimand förra vintern för att de inte tyckte att hon hade varit tillräckligt lojal med partiet i olika omröstningar. Så hon har fått väldigt mycket klagomål från partikollegor om att hon har varit svår att samarbeta med, svår att läsa av och svår att få uppgörelser med. Men sen så tror jag också att hon har sett opinionsmätningarna. Hon har inte varit speciellt populär, hon är uppe till val om 2 år. Hon tänker kanske att hon inte hade haft så stor chans att bli det demokratiska partiets senatorskandidat i Arizona och att hon då som obunden skulle ha större chans att nå mittenväljare.
Kirsten Sinema, Gina, är ju lite speciell i amerikansk politik. Alltså, vad har hon för roll nu och vad har hon haft för roll under Bidens presidentskap?
Hon är ju väldigt svår att placera i en box, men hon blev invald 2018 som senator från Arizona, hade tidigare suttit i representanthuset. Första kvinnliga senatorn från Arizona, första öppet bisexuella senatorn dessutom, och driver ju mycket hbtq-rättigheter, det är en viktig fråga för henne. Men hon har ju utmärkt sig, som Kajsa säger, som en senator som verkligen inte rättar in sig i partiledet utan går tvärs emot partiet i flera frågor. Hon och Joe Manchin från West Virginia. Men Joe Manchin är lättare att förutsäga hur han ska rösta eller vad han ska tycka. Han är en konservativ demokrat från en delstat som är väldigt beroende av kolindustrin. Hon är ju mycket mer... Det är väldigt svårt att veta
hon i vilka frågor... Hon talar ju inte heller så ofta med media.
Nej, precis. Hon förklarar sig inte så ofta, utan hon röstar och går hem. Och man vet aldrig riktigt, eller ja, aldrig, men ofta inte riktigt varför. Så politiskt oförutsägbar och nu alltså inte heller demokrat utan oberoende, men säger att hon ska rösta med demokraterna. Så det är också lite motsägelsefullt.
Ja, för Kajsa, alltså hon, i de här frågorna som är så himla stora just nu i USA och är det i perioder, kulturkrigsfrågorna, alltså både aborter och i hbtq-frågor, så är ju hon uttalat demokratisk. Hon är ju för fri abort och hon är ju öppet bisexuell och liksom för hbtq-rättigheter. Hur sur är Biden, tror du?
Jag vet inte om han är så sur, ärligt talat. Jag tror att han har varit oerhört sur på henne när hon och Manchin har röstat emot till exempel lagförslag som handlade om att bli av med filibusterreglerna i kongressen. Det var en sån här sak som han och partiet jättegärna ville få igenom, men hon stoppade det. Det har funnits andra enskilda frågor som till exempel handlar om huruvida man skulle höja beskattningen av företag. Men i de allra flesta fall så har hon faktiskt röstat enligt partilinjen. Och vad jag har sett så har Vita huset mest sagt att man respekterar hennes beslut och räknar med att ha ett fortsatt nära samarbete med henne. Så det är inte säkert att just den här förändringen blir så stor från Bidens sida.
Så det kanske inte får så stor betydelse då för partiet?
Nej, de måste ju, det är ju liksom, det är en balansgång här för partiet. För att om de tar avstånd från henne, då riskerar man ju att man får henne emot sig, och om man går med henne för mycket, stöttar henne för mycket, men då kommer progressiva väljare hemma i Arizona bli irriterade. Så att det är en lite försiktig politisk balansgång just nu. De avvaktar.
Du, Kajsa, nu är hon då independent. Alltså, hur vanligt är det med såna här frifräsare på den här nivån?
Ja, men det är ju inte helt ovanligt. Vi har ju till exempel Bernie Sanders, han är också oberoende. Vi har Angus King, en annan senator som är oberoende men som samordnar sig precis som Bernie Sanders och som vi då tror Kirsten Sinema kommer att göra med det demokratiska partiet, alltså rösta tillsammans med dem och i mångt och mycket ses som en del av det demokratiska partiet. Vad jag vet så finns det ingen senator just nu som har hoppat av från republikanerna, men jag kommer ihåg när jag var korrespondent så hoppade nu ska vi se vad heter han, Justin Amash av det republikanska partiet i representanthuset och blev oberoende, och han röstade ju mot sitt parti i flera frågor och är nu inte representant längre. Så att det är möjligt att det demokratiska partiet har lite mer tradition av att liksom husera de här oberoende senatorerna eller representanthus kandidaterna.
Gina, jag hörde just Bernie Sanders i helgen i en intervju som dels var väldigt sur, dels trodde att Kyrsten Sinema gör så här för en framtida politisk karriär. Mm. Alltså, vad tror du är hennes planer för framtiden?
Jag tror man ska se henne i sammanhanget Arizona, som ju är en delstat där som är en av de här delstaterna som kan avgöra presidentval, och där också tidigare har varit väldigt framgångsrikt att vara en mittenpolitiker som kan samarbeta över gränserna. John McCain med sin bakgrund i Arizona, han profilerade sig som, han var ju republikan, men profilerade sig också som en som kunde nå kompromisser över partilinjerna. Och John McCain kallade sig ofta för Maverick, alltså att han var en oberoende, lite uppstudsig politiker som inte följde liksom partipiskan. Och jag tror att Kyrsten Sinema ser sig själv som en maverick. Sen är det inte lika lätt för väljarna att förstå vilken sorts maverick hon är. John McCain var tydligare politiskt med vilken inriktning han hade. Men jag tror att det är den traditionen hon kommer från, och jag menar, 2024, hon är uppe till omval för senaten. Det kan ju hända att hon har andra planer.
Ja, men precis. Det här maverickska. Mm. Ska hon använda det för att bli guvernör, tror du?
Ja, eller hon kanske är intresserad av presidentposten.
Ja, det sa hon ju uttalat nej till i helgen.
Det säger de ju alltid.
Gör de? Så man kan inte lita på nejet, alltså.
Utom Trump nej. Som hintar.
What a shock. Mm. Hörrni, känner ni att ni har liksom andningen längre ner i magen nu efter podden?
Ja, det känns väldigt
att
bra.
Att ni har lugnat ner er lite.
Ja, men lite. Med bubblan.
Er julstress. Mm. Vad skönt, för jag tycker ni har varit lugna och mycket trevliga idag. Det tycker jag. Och nu är vi framme vid vad ni inte har kunnat släppa. Ska vi börja med dig, Kajsa?
Ja, jag kan inte släppa ett ämne som vi alla tänkte på väldigt mycket när vi var i USA senast och som vi har återkommit till flera gånger i podden, nämligen det här med hemlösheten och fentanylkrisen. Jag tror att vi reagerade, flera av oss, på att den hade blivit så mycket värre, kändes det som i alla fall. Jag kommer till exempel ihåg när vi var i Philadelphia och såg utslagna där som är väldigt svåra att släppa. Och vi har också pratat om att det här är ett problem i jättemånga amerikanska storstäder, ofta demokratiskt styrda, men där man ändå inte har fått bukt med det här, och att det inte heller var någonting som fick speciellt mycket utrymme i samband med valrörelsen och inte heller i medierna. Men just den här veckan så har Washington Post en väldigt ambitiös artikelserie om just fentanylet och dess väg in i USA. Det är ju den dödligaste drogen just nu. Jag tror att det var över 70 000 amerikaner som dog i överdos bara förra året, bara av fentanyl. Så det är ett jättestort problem. Och samtidigt så fick Los Angeles i måndags en ny borgmästare som använde sin första dag på jobbet till att utlysa nödläge vad gäller hemlösheten. Hon meddelar att det här kommer vara hennes huvudfråga den närmaste tiden. Så vi får väl se om den här uppmärksamheten kan leda till någon förändring. Jag har svårt att släppa förhoppningen om det i alla fall.
Gina?
Jag har svårt att släppa att Joe Biden har skrivit under en historisk ny lag den här veckan. Och så här lät det i Washington.
Racism, antisemitism, homophobia, transphobia, they're all connected. But the antidote to hate is love. This law and the love it defends strike a blow against hate in all its forms.
Ja, den här nya lagen och kärleken som den försvarar. Joe Biden har alltså skrivit under en lag som gör att samkönade äktenskap skyddas genom federal lagstiftning. Alltså det gäller i hela USA. Det är ju tillåtet i alla delstater i USA för samkönade par att gifta sig. Och det är efter en dom i högsta domstolen 2015. Men efter att aborträtten, den nationella aborträtten, upphävdes i somras så har det funnits en oro i många kretsar och en debatt runt att man borde försöka skydda rätten till samkönade äktenskap. Annars kanske den också rivs upp. Och nu har det hänt. Och det är väl värt att påminna om också att det här är en fråga där Joe Biden verkligen har ändrat sig. När han var senator, då blockade han lagförslag om att erkänna samkönade äktenskap. Han var emot det och sa att äktenskap skulle bara ses som att det äger rum mellan en man och en kvinna. Men sen för ganska precis 10 år sedan, hösten 2012, när han kampanjade ihop med Obama för en andra mandatperiod. Då gick han ut i en väldigt omtalad intervju i Meet the Press i NBC och sa att jag har ändrat mig. Jag kommer att stödja rätten för samkönade par att gifta sig. Och nu är det nationell lag i USA.
Mm. Hörrni, jag har lite svårt att släppa det enorma genomslaget som USA-podden har. För att det var någon som försiktigt gnällde på julpyntet. Och vad hände? Alltså, julpyntet har ju formligen exploderat i Studio 15.
Det är så pyntat.
Det är så mycket julpynt här. Alltså, det är till och med såna granruskor på lysrören ute i kontrollrummet nu.
Och silverkulor.
Och silverkulor och små röda paket och smällkarameller och kulurta lykter. Och jag utlovade förra gången en bild på Instagram och så glömde jag att lägga den där. Och så la jag den på Instastory så det kanske inte alla ser. Men nu lovar jag att lägga lite fler bilder på julpyntet som alltså kom till här, för jag säger nog att det var vår förtjänst.
Absolut.
Alltså någon annan har pyntat.
Någon måste ha lyssnat.
Någon har lyssnat och någon har pyntat, och det är jag väldigt glad för ingenting, Gina och Kajsa, ni stressade människor, gör en människa så lugn som ett ordentligt och vackert julpynt.
Ja, jag håller med.
Mm. Tack för att ni var här. Tekniker var Victor Rubeira, Victor Mattsson var producent, Gina Lindberg, Kajsa Boglind, vi hörde också Björn Ottosson från FOI. Jag heter Sara Stenholm.